Hej och välkommen till podden Sårforum. Hej Daniel.
Hej Barbro. Kul att vara här igen och starta en ny säsong av vår podcast. Det var en oerhört inspirerande vår med flera spännande personer att samtala med.
Verkligen. Och vi hoppas givetvis att du som lyssnar också har gillat vårt format och att diskussionerna har varit inspirerande.
Ja, och i dagens avsnitt samtalar vi med Jenny och Darko Tilldal som har dottern Nathalie med den ovanliga hudsjukdomen epidermolysis bullosa, eller EB som den också kallas för.
Mm. Vi kommer höra hur man anpassar sig istället för att stänga in sig, hur man lär sig cykla och olika sätt att faktiskt nå ut med kunskap och också bidra till forskningen.
Och vi som håller den här diskussionsforumet, jag Daniel Berge.
Och jag Barbro Givesten.
Och Sårforum är en podcast från Mölnlycke Healthcare. Varmt välkomna Jenny och Darko Tilldal.
Tack
Kul
så mycket.
Kul att ha er här. Lite kort om vad är EB?
EB är ju en hudsjukdom som sagt, men i de svårare formerna så påverkar det mycket mer än så. Så Nathalie har en recessiv dystrofisk variant av EB då, som innebär att även slemhinnorna är påverkade. Mm. Så att förutom att hon har lättskadad hud och måste skydda sig och vara försiktig, så har hon även problem i alla slemhinnor, mun och hals och hela vägen invärtes. En del av problemet med tandemalj och ögon. Det kan vara väldigt omfattande beroende på hur grav variant man har fått. Då. Mm.
Och det är sällsynt.
Mm.
Hur sällsynt?
Ja, det finns ju egentligen inget register. Nej. Så att vi vet ju inte exakt hur många som lever med EB i Sverige. Men statistik som har tagits fram ifrån USA borde peka på att om vi är 10 miljoner i Sverige så har vi cirka 500 personer med någon variant av EB. Mm.
Okay.
Och då är ju dystrofisk en av varianterna då. Mm. Lite vanligare med simplex till exempel. Mm. Och så finns även junctional.
Sen finns det ju ett mörkertal. Det finns ju många som kanske kan ha EB men de vet inte om det.
Nej, de allra lindrigaste.
Precis.
Ja, okay.
Jag menar, det finns ju personer som har EB som har lindriga symptom som blåser på fötterna på sommartid och lite sådana saker.
Just det.
Och som tror att det är normalt.
Ja. Mm. Ja, precis.
Eller så kanske det aldrig bara inte har fått en diagnos egentligen för att sjukvården inte heller vet riktigt. Det är ju så med sällsynta diagnoser, det är inte alltid man vet.
Nej, precis.
Som läkare. Så gäller det att hamna rätt också.
Ja, det gäller att hamna rätt.
Men då tänker jag, hur gammal är Nathalie?
Hon är 12 år.
Hon är 12. Mm. Och det upptäcktes såklart direkt.
Ja, nästan direkt. Det syntes faktiskt inte riktigt när hon föddes. Det är ju också lite olika där. En del föds ju med hudavlossning eller blåsbildning och sår och så. Mm. Och det var inget vi såg på henne egentligen. Nej. Utan när vi skulle skrivas ut efter 2 dygn så hittade jag en blåsa på ett finger. Mm. Frågade någon personal i korridoren bara om de visste vad det var. Nej, så kallade de ner en läkare från neonatal då, som fick undersöka henne lite grundligare. Och där hade ju vi en ruskig tur för att den läkaren, hon hade stött på EB förut. Så att när hon hade undersökt Nathalie så gissade hon på det.
Mm.
Och det är ju väldigt ovanligt faktiskt att man... är man hudläkare så kanske man har haft någon patient i alla fall med EB under årens lopp. Men som neonatalläkare är det inte säkert att du någonsin stöter på den sjukdomen. Så att vi hade en väldig tur där, för då fick vi ju lite bättre start i alla fall. Att få instruktioner om vad vi skulle tänka på, att ta i henne försiktigt, lyfta på ett visst sätt och vända kläderna ut och in och så vidare så att man inte skadar henne i onödan. Då.
Men sen så, vi hamnade ju, och vi blev inskrivna på neonatal direkt.
Mm.
Men där hade vi lite tur faktiskt, för vi träffade ju väldigt många duktiga personer där uppe, men jag kommer ju framförallt ihåg en sjuksköterska som efter något dygn började skriva upp som en manual till sina kollegor vad de behövde tänka på, eller det kanske var efter ett par dygn, jag kommer inte ihåg
riktigt. Ja, det gick några dygn. Vi såg ju att i skiftskarvarna så var det svårt för dem att få över informationen när det är något som ingen vet något om sedan tidigare.
Vi märkte ju i början där att i skiftbytena så de skadade ju inte henne medvetet, men vi fick lite fel saker och sådär. Mm. Alltifrån att man skulle byta henne. Blöja eller man hittade henne med frotterhanddukar. Precis. Runt omkring och sådana här saker då. Mm. Som egentligen är jättevassa då.
Ja, det är klart.
Så där hade vi tur.
Mm. Och där är då för vetskapen kring EB som vi säger, en frotterhandduk som vi vanliga tycker är mjuk och ganska skön att torka sig med, den är för hård helt enkelt.
Ja, precis. Mm. Och det berättar ju även barnmorskan som förlöste Nathalie. Hon, ja, vi visste ju som sagt inte det under förlossningen, men hon fick ju höra talas om att det hade fötts en flicka då med en ovanlig sjukdom. Och så kollade hon upp och såg att det var hennes förlossning, som hon kom upp och hälsade på. Och då sa hon just att vilken tur att hon kom igång med andningen på en gång. För vet du vad vi gör med barn som inte börjar andas direkt? Nej, sa jag. Vi tar en frottéhandduk och gnuggar på ryggen. Mm. Och då kände man lite hur hårstråna på kroppen reste sig. Liksom, att, oj, det är så mycket som kan gå så fel liksom, innan man vet.
Jag tror det var nog jag som fick, jag fick ju ett kompendie med den här gissningen då, att de trodde det var EB från Socialstyrelsen. Och, man var ju väldigt trött efter förlossningen och allting. Mm. Och det enda man kunde, det som jag läste där i, det var ju att barnen dör.
Mm.
För det var ju det jag fastnade på
liksom,
i de instruktionerna där, att om en herrlitsa, om överlever inte 1-2 år.
Oj.
Så det var ju tungt innan vi fick reda på vilken variant.
Mm. När man får det här beskedet då, att nu är det nog förmodligen som du säger, man läser det värsta, man tänker det värsta. Och det är ändå 12 år sedan då som hon föddes. Har det hänt mycket på vägen nu? Under det första, hennes första år, tyckte ni att det var någon stor skillnad på sjukvården?
Ja, vad ska man säga? Alltså vi fick ju väldigt bra start och bra stöttning och vi kom i kontakt med en sårsjuksköterska som också hade erfarenhet av EB och på så sätt så vart hon ju omlagd med rätt material då, med en yta som hon tål. Liksom.
Ja, just det.
Så det var ju väldigt positivt att vi fick den starten. Sen så var det ju väldigt mycket diskussioner hela det första året just gällande förband tyvärr. Mm. Och det har vi förstått när vi har pratat med andra som har EB också, att det är väldigt vanligt att man inte alltid får all den hjälpen man har rätt till, utan att man får bråka om det helt enkelt. Och det var många diskussioner, tyvärr.
Mm. Ja, men det gick ju så långt att jag kontaktade ju GP till slut.
Mm.
För jag googlade och det är ju mycket offentlig handling.
Ja.
Så jag fick ju fram att vi hade ju all rätt till omläggningsmaterial när vi vårdade henne hemma.
Ja.
Mm. Men vi fick ändå inte igenom detta. Så att jag till slut så ringde jag ju GP och frågade om jag kunde få prata med chefsredaktören. Och det fick jag ju inte.
men en journalist i alla fall.
Men de ringde ju tillbaka från ledarredaktionen ganska så snabbt.
Ja.
Och så blev det en jätteartikel där. Och det var ju faktiskt människor som hörde av sig till oss sen efteråt.
Ja, men det är ju det positiva, för vi gick ju inte till media för att vi vill synas i media, utan det var ju för att vi ville få slut på den här jättelånga och utdragna diskussionen. Mm. Och sen så var det andra som hörde av sig och tackade för att vi har berättat om sjukdomen och någon som faktiskt fick diagnos tack vare att de läste om EB och sen gick till sin hudläkare och vart vidare undersökt och sådär. Så det kom många positiva saker ur detta också.
Ja, men även andra som hade EB som hade brottats med att få material, de visade artikeln och så fick de också material.
Ja.
Så det är, något positivt har det kommit ut i alla fall.
Ja, men precis.
Så det känns bra.
Ja. Mm. Och ni har ändå gjort ganska mycket. Ni har ju redan från väldigt tidigt, det här var ju ganska tidigt med den här artikeln, men jag tänker att ni har gjort väldigt, väldigt mycket för att lyfta upp EB och hela den problematiken som det ändå för med sig i en familj när man får ett barn med EB.
Ja, men absolut.
Och vi är väl lite glada över att vi lever i den här digitala åldern just nu. Jag menar, det dröjde ju inte länge förrän vi började söka på nätet om EB. Men då stod det ju inte så mycket om EB, åtminstone inte på svenska av någon från Sverige. Och där hittar ju du en del bloggar och hemsidor i USA, har jag för mig.
Ja, jag hittade utländska bloggar och så hittade jag någon gammal svensk blogg och sådär. Mm. Och så kände jag att det här kanske, ja men jag utgick från mig själv. Här sitter jag med en nyfödd och försöker hitta information och kanske hitta någon som är i samma situation och så vidare. Så då började jag blogga.
Mm.
Och fick väldigt stort genomslag där under några år när jag var aktiv. Så det var, men, det var något som kändes bra att kunna dela med sig av vad vi råkade ut för och vilka lösningar vi hittade. Och man fick ju även in tips den vägen. Folk kommenterade och skickade meddelanden och sådär.
Men sen,
så
det var, sen var det ju en liten ventil för framförallt dig också.
Ja, men absolut.
Och skriva av sig lite. Mm.
Så är det.
Det var det ju. Det var ju viktigt att liksom få ur sig lite. Och det här var ett sätt då.
Tror jag det.
Ja, och det är att sprida informationen. Dels först mot sig själv, alltså ta in information, men sen sprida informationen till andra. Och både som är samma situation, men även att öka kunskapen. Jag tänkte bara backa lite grann just kring kunskapen och just kunskapen kring EB inom vården. Som vi sa, ni hade väldigt tur i början. Men hur, är den, hur var den generellt då?
Ja, men den var ju inte bra, Daniel. Nej. Jag menar, jag glömmer aldrig när jag skulle in. Jag tror Nathalie hade problem med magen ett tag. Och vi ville ju att de skulle läsa in sig på hennes journal innan vi kom på läkarbesök, som ofta var klockan 10 eller klockan 2. Och vi jobbar ju som alla andra heltid. Och man kan åtminstone begära att man läser in sig på hennes journal innan.
Ja, det var nog det sämsta du tog upp där. Ja. För annars skulle jag vilja kontra med att vi har haft väldigt många duktiga läkare faktiskt, som vi har, och sköterskor och så vidare. Så vi har fått suveränt bra hjälp. Sen har vi kanske haft lite otur just att Nathalie har fått byta hudläkare ganska många gånger. Men jag måste ju ändå säga att hudläkarna har ju bra kompetens, även om de också får läsa på. För det är ju inte alla som har haft en EB-patient.
Men sen hade vi har ju faktiskt haft kontakt med våran neonatalläkare fram till, ja, vi har ju fortfarande kontakt med honom. Han är ju helt underbar. Så att,
ja, men han fick ju släppa Nathalie efter några år, för han sa att jag är neonatal, det är ju det är rimligt att hon går vidare till någon som specialiserar sig på äldre åldrar. Men jag tror han tyckte det var fint att ha lite koll på Nathalie ett par år där också.
Ja, och han, måste bara kommentera, han man märker ju på både läkare och hudläkare och så här, de som brinner för sin yrkesroll. Det märks så tydligt och merparten har ju varit väldigt bra relationer med alla då. Förutom då att vi har fått byta några gånger.
Ja. Men det är mer slump liksom. Ja. Så.
Vi har ju alla våra poddar pratat om det här med förändring och att man vill liksom driva på någonting. Och då är det ju det som vi har, det är ju liksom den röda tråden, att är man inte så engagerad, då händer ingenting. Det är väldigt svårt att få, precis som du säger, är man liksom, går man till jobbet och gör sitt jobb, nej, men då kanske det händer inte så mycket. Man gör det man ska, men inte mycket mer. Men är man en eldsjäl så ser man till att man engagerar sig och man får också mera gjort. Och precis som du berättade, att du startar en blogg till exempel. Jag menar, det handlar ju om att man vill någonstans. Man vill sprida kunskap eller för att göra en förändring för den som det har drabbat.
Men sen är det ju så också att man måste orka driva på. Ja. Och det är inte alla som gör. Vi har ju... Ingen av oss är ju någon som ger upp på något sätt, utan man triggas nästan av det. Så vi har ju, vi har bråkat när det har behövts bråka och vi har verkligen pushat och drivit för att vi ska få igenom det vi har rätt till. Ja. Och det är inte alla som orkar det. Jag vet flera andra familjer där man har EB i familjen, de har ju hört av sig och frågat efter lite stöttning. Hur ska jag föra mig i den här typen av dialoger? Vad ska jag säga och inte säga? Nej. Det som känns extremt roligt är ju att andra har kunnat dra nytta av våra fighter.
Precis.
Det har känts jätteskönt någonstans efteråt.
Vi pratar mycket om det som du säger, att som vi verkligen har rätt till. Att ni fanns det en EB-förening när Nathalie föddes? Så att ni hade ändå, fick liksom lite information om att det här har ni möjligheter till.
Men absolut. Ja. Vi fick tips om det ganska tidigt. Jag tror vi fortfarande var på neonatal faktiskt när vi fick tips om att föreningen fanns. Så där gick vi med på en gång och så fick vi hem något litet välkomstpaket med lite information och sådär. Sen var det tyst ett tag och vi tänkte att det kanske inte var så aktiv förening och sådär. Men sen sprang ju vi på dem när vi var uppe i Uppsala. Då tror jag Nathalie var 9 månader ungefär. Då hade vi lite tur för vi hade fått en remiss till Uppsala, för det finns specialister där, gendermatosteam som man gärna remitterar till då, så att man får bra stöttning då med en sällsynt hudsjukdom då. Och då när vi var där och hade haft vårt läkarbesök, då kommer det några representanter från EB-föreningen, för de skulle precis ha möte med gendermatosteamet då. Så då fick vi prata med dem lite face to face, och då förstod vi att det var en väldigt aktiv förening. Så att,
och det är ju en patientförening. Bara för att förtydliga.
Ja, just det.
Precis.
Men som förälder så är man väl ändå, jag tänker, då måste man ju ändå kunna gå med i föreningen.
Absolut. Absolut.
Ja, och man kan vara stödmedlem också. Det är ju många som är det, och det behövs ju för att det är ju en väldigt liten förening, så den stöttningen vill de ju jättegärna ha.
Ja, men precis.
Så där blev ni mer och mer engagerade efter resans gång, apropå den här biten att sprida kunskap till och från varandra, och engagemanget att stå på sig, driva på. Och det är ju inte det som ni sa, man vill inte vara otrevlig, men det är ju engagemanget som kommer igenom, att man vill detta, och verkligen just den här biten att stå på, så har man behövt ta till de hårda metoderna.
Ja, och det har vi ju tyvärr märkt den hårda vägen, genom att vi har försökt vara vänliga, trevliga, ingenting händer, vi får inte igenom någonting, även fastän vi vet att vi har rätt till det. Och då har det blivit att man har tagit nästa steg.
Ja, just det.
Men det är bra att hjälpas åt där också. Det är väl tacksamt för att både jag och Darko är drivna i oss själva liksom. Och då kan man turas om och dra lite grann.
Och det har ni tagit med er till EB-föreningen, tänkte jag just också, att hela det här engagemanget går drivit på.
Du började ju engagera dig från början. Det var ju mest naturligt, eftersom att du var mammaledig där i början och sådär. Så att
ja, men vi började med att gå med i föreningen, hela familjen. Och sen så blev jag suppleant. Och sen blev jag ledamot efter en period. Och sen så var jag även ordförande i 3 år. Så jag var med i ganska många år i styrelsen. Och Darko var också med på ett hörn och var representant mot sällsynta diagnoser till exempel.
Precis. Så jag hade ju några möten i Stockholm med andra som hade olika sällsynta diagnoser. Hur man kunde stötta och hjälpa varandra. Vad man kunde göra tillsammans och vad vi kunde liksom, pusha mot politiker och så vidare.
Finns det mycket forskning? Alltså, görs det mycket studier? För jag tänker det är en sån liten grupp patienter. Så det måste vara svårt att få evidens som är tydlig.
Ja, generellt hud forskas det ju mycket på.
Ja.
Absolut.
Ja, det gör det.
Men EB är ju en sällsynt diagnos. Ja. Så att naturligtvis i det stora hela så är det säkert inte så mycket om man jämför med mycket annat.
Nej. Men det är jämför med cancer eller med...
Ja, men det är lättast att dra den parallellen nästan i Sverige. För när oktober kommer så blir hela Sverige rosa. Och det är klart att jag hade önskat att hela Sverige täcktes av fjärilar och EB-information någon månad per år också. Men så stor är ju inte den sjukdomen. Den drabbar inte så många, och då blir det inte det stora engagemanget.
Nej. Och i och med det stora engagemanget en gång per år när det gäller cancer, då får man in mycket pengar till forskning, och då forskas det mer, för det finns mer pengar att forska med.
Ja, just det.
Och det var ju lite därför vi drog igång EB-loppet också.
Ja, just det.
För vi ville dedikera pengar för EB-forskning. Men det kanske vi kommer tillbaka
till. Precis, nej, det var lite dit jag ville komma faktiskt. För jag tänkte att det är ju någonting som ni också har gjort. Både för att sprida kunskap, men också för att se till att forskningen faktiskt kan...
Ja, men Jenny har ju varit engagerad i EB-föreningen hela tiden, mer eller mindre fram till nu för några år sedan kanske. Och jag har ju tänkt i många, många år, men hur kan jag bidra på ett annat sätt, eller på ett sätt som funkar för mig? Och då, jag har ju alltid försökt träna en del, springa en del, hitta på saker och sådär för mitt eget välbefinnande. Så jag tror jag pratade med dig först, och sen så lyfte jag idén med min bror att jag skulle vilja starta ett välgörenhetslopp. Hänger du med på det? Jag har ju inte avslutat meningen. Så vi drog igång då planerna 2016. Jag tror det var runt vintern där. Och vi båda två, hur svårt kan det vara att bara köra ett välgörenhetslopp enkelt? Men det var ju ganska mycket man behövde ta reda på.
Ja.
Jag kom på när det bara var någon månad kvar, man kanske behöver ett tillstånd. för att få nyttja marken.
Ja, just det.
Men det är väl allemansrätten, tyckte min bror. Men jag fick ju höra med Partille kommun då såklart. Men vi drog igång det i all enkelhet. Och det var ju inte ett lopp bara för att springa. Nej. Utan alla ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Så vi drog igång det första året 2017. Och när Partille kommun då, när det gäller det här tillståndet, frågade hur många blir ni? Men då sa jag, ja men närmsta familjen och kanske några till. Ja men säg 30, 40, 50 kanske.
Vi kanske ska dra till med 100 ifall det blir lite spridning liksom så.
Och när vi gick därifrån då, jag och min bror, så sa ju min bror bara, har du ramlat och skadat dig? Vi kommer aldrig bli 100 stycken. Det slutade med att vi blev 329 första året. Och vi lyckades få in 95 000 kronor första året. Och det, jag menar,
det hade vi aldrig kunnat föreställa oss. Nej.
Det första jag gör är att jag hör av mig till Debra International. Jag har en kontakt där sedan några år tillbaka. Och så frågar jag dem, vilka forskningsprojekt är bland de toppprojekten som finns, som vi kan bidra med de pengarna vi har fått in. Och det dröjer ibland ett par veckor, någon månad, och så får jag tillbaka en 3-4 olika med bra beskrivningar. Och då vänder jag ju alltid på frågan, vilket rekommenderar ni? Vilket har kommit längst? Vilka är det som behöver vårt lilla strå till stacken?
Ja, det är ju lite till sammanhanget, men det är ju ändå kul att kunna känna att man bidrar.
Ja, men verkligen. Och där, många bäckar små är ju faktiskt också en...
På 4 år, vi har fått in 400 000 som vi har skänkt till forskning. Det är vi stolta över.
Absolut.
Verkligen.
Fantastiskt, verkligen.
Det trodde vi inte när vi drog igång detta.
Nej.
Jag menar, jag glömmer aldrig Nathalie när hon frågade inför första året. Det var någon vecka kvar till loppet. Då hade vi ju tittat på Göteborgsvarvet och de streamar ju.
Det
sändes ju på tv då. Nu vet jag inte om det gör det, men då gjorde det. Och då frågade hon, kommer det sändas på tv, pappa? Jag bara, nah, inte i år. Men vi får väl se.
Ja, men verkligen.
Det kanske är målet.
Jag vet
inte. Ja, eller hur?
Men det är ju så. Vi försöker hålla det väldigt familjärt. Och alla ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Så vi har ju personer som, ja, men de tar en promenad. Vi har haft personer med rullator och med
rullstol.
Barnvagnar. Sen har vi haft människor som har gått all in och tar egen tidtagning och försöker springa så fort det går. Vi har ju 3 olika varianter och sträckor där vi nu för första gången i år då. Vi har sagt att vi ska hålla kvar i det familjära och enkla. Så vi har sagt att det är ingen tidtagning. Men vi har fått så mycket frågor kring tidtagning. Så att nu har vi faktiskt öppnat upp och sagt det att om man vill få tidtagning på trailbanan 15 km. Då kommer vi lösa det. Men vill man inte utan köra på utan tidtagning, så går det lika bra som vanligt. Så den möjligheten kommer vi för första gången ge i år då. Och där har vi också ett företag som hjälper oss gratis med det här. Så det känns fantastiskt.
Ja, jättekul, verkligen.
Som jag sa då, vi försöker göra det här enkelt. Så vi använder oss av sociala medier och en väldigt amatörmässig hemsida som vi snickrade ihop med lillfingret. Den ser inte rolig ut, men det finns lite information där.
Ja.
Så det har ju blivit väldigt mycket manuellt arbete. Och jag menar, från att vi trodde det skulle vara 60-70 stycken till 329, så blev det ju extremt mycket administration första året. Men det har spridit sig den vägen och det är fantastiskt att se. Och så det har ju varit den röda tråden alla år vi har kört. Och i år blir det ju 5:e året. Att varenda krona som kommer in går till forskning.
Eller spridning, alltså informationsspridning också, just att öka upp kunskapen. För det blir ju andra forum till andra typer av människor som annars kanske inte kommer i kontakt.
Ja, det fantastiska faktiskt är att vi får ju kvitto på att vi har nått ut med e-beloppet också. För att när det börjar spridas saker på Facebook där folk letar efter diagnos, så händer det ibland att vi får ett meddelande eller blir taggade. Ni på e-beloppet, känner ni igen det här? Kan det här vara EB? Och då är det ju människor som inte har känt till EB innan. Som har sett information från loppet och faktiskt tänker att vi kanske vet då. Men där får man ju vara försiktig och uttala sig naturligtvis. Ja. Men det är ju ändå ett kvitto på att att vi syns. Mm. Ja, det är jätteroligt.
Kunskapen, ja, verkligen. Och jag tänker också det som du pratade om innan, Darko, att det finns ju andra diagnoser som också är väldigt sällsynta.
Mm.
Att man med en sån diagnos också kan få upp ögonen för att, ja, men vad kan vi göra? Vad kan man göra för att faktiskt sprida kunskap kring det här som är så ovanligt? För det är ju som du säger, cancer är... Ja.
Och det är ju ett av våra viktigaste mål egentligen med e-beloppet också. Ja. Det är att sprida information.
Mm.
Visst, vi plockar in och vi samlar gärna in pengar som vi skänker till forskning. Men det är en liten droppe.
Ja.
Men vi gör det, men vi vill framförallt sprida informationen.
Ja, ja, men såklart. Mm.
Men det är hela den här biten att hjälpa. Det är också, det är ett sätt att hjälpa andra genom att sprida kunskapen, få mer information kring det. Allting från, som även med bloggandet i början, just den här biten. Där har ju ni varit väldigt, ni har ju tagit tag i de bitarna.
Ja, dels, men absolut.
Det inspirerar ju andra, men var hittar ni er inspiration ifrån?
Oj, ja, det vet jag inte riktigt.
Nej, men vi har ju inte så mycket val, Daniel. Vi har en dotter som behöver oss, och vi försöker ju driva på, men min ventil, det är ju min egna träning.
Mm.
Där får ju jag mer energi, och där jag reflekterar jättemycket när jag är ute och springer i skogen eller när jag åker rullskidor. Ja, visst, jag får ha lite koll på andra bilister också när jag åker rullskidor, men det är ju mitt andningshål och det är ju där jag hämtar energi. Annars vet jag inte om jag hade orkat faktiskt.
Nej.
Nej, men vi kan väl egentligen säga att Natalia är en stor inspirationskälla också, för att hon är ju fantastisk mitt i den här svåra situationen. Så, alltså, det finns ju ingen som är så positiv och driven som hon. Så att hon driver ju på oss på ett sätt också, för hon vill så mycket.
Mm.
Vi har ju hela tiden fått försöka och hitta vägar och låta henne göra allting hon vill testa. Det är ju... Det börjar ju på en gång liksom, när hon skulle börja gå. Det är ju en utmaning, för de får ju helst inte ramla.
Nej.
Och sen skulle hon cykla. Och det var ju också så här, det gick ju
hon var väldigt hård på att hon skulle cykla.
Ja, det var viktigt. Hon såg att vi cyklade och hon tyckte det var roligt. Så hon, ja, när hon var liten satt hon ju bakom oss naturligtvis i en sån här traditionell sits.
Ja.
Men sen så blev hon ju för stor för den, och då var vi tvungna att tänka vidare. Och då googlade vi runt och hittade något som heter Tandem Trailer.
Mm.
Så då fick Darko ha henne kopplad bakom sin cykel då med
just det.
Ja, en cykel som bara
ledad,
har
ett hjul.
Ja, precis.
Ja. Mm.
Så då fick hon sina cykelturer som hon älskade. Och
sen blev hon för stor för den.
Ja.
Och då funderade jag på, hur gör vi nu?
Ja.
Mm.
Ja, och då ut på nätet igen och började titta. För i vanliga cyklar, för så finns ju inte några specialcyklar på det sättet.
Nej.
Men vi lyckades hitta en trehjulig elcykel faktiskt.
Mm.
Ja, på nätet uppe i, jag tror det var från Stockholm någonstans vi köpte den. Och det har ju varit... Ja, men en helt ny värld har ju öppnat sig för henne.
Så hon måste vara tredje sommaren nu som hon har den. Och, men just att den är trehjulig så att hon inte kan välta så lätt.
Nej.
Det är ju det lite vi är ute efter.
Så hon har ju två hjul bak med en korg. Och så en korg framme vid styret också. Så hon kan ju få med sig lite. Behöver hon ha med sig lite omläggningsmaterial eller någon nutritionsdryck eller någonting när hon ska till skolan? För hon cyklar ju faktiskt till skolan fram och tillbaka ibland.
Stor frihet för henne faktiskt. Det är det bästa vi har köpt faktiskt. Av alla saker under årens lopp. Så det har skänkt så mycket glädje.
Mm.
Och det finns ju en sak som, jag menar, vi kan inte välja bort det. Men vi gör alltid en sak på semestern. Och det är att vi cyklar till stan. Från Partille in till Göteborg, och så äter vi en räksmörgås och sen cyklar vi via Triumfglass hem som efterrätt. Och det måste vi göra, för det har vi alltid gjort.
Ja, väldigt viktigt.
Tradition.
Ja,
och nu är det ännu viktigare när hon får cykla själv.
Ja, det är klart.
Såklart.
Ja.
Det måste ju vara en otrolig frihetskänsla.
Ja. Och då kan man tycka, men vad är det för utflykt? Ja, men det är en fantastisk utflykt.
Ja. Det är årets bästa.
Ja,
faktiskt. Men lite så. Men det är ju en fantastisk drivkraft. Du frågar vad som inspirerar oss. Och det är nog egentligen hon som inspirerar oss mest.
Ja.
För att hon själv vill så mycket och hon är så aktiv och driven och engagerad. Det är alltid full fart.
Ja.
Händer alltid något.
Funderar jag på hur skolan också en för vi pratar ju om det här med att anpassa sig liksom utifrån. Har skolan, hur har skolan kunnat hjälpa till på något sätt där? Eller hur
ja, men vi fick ju börja, redan när hon skulle börja förskolan så fick vi kontakta kommunen och skicka in en utförlig förklaring och läkarintyg och så vidare. Och sen kom de faktiskt på hembesök för att se lite hur vi jobbade hemma i våran miljö och försöka bilda sig en uppfattning om hur de kan anpassa då. Så att hon har haft en resurs vid sin sida sedan dag ett när hon började. Och på heltid då, eller samma tider som hon går, ja, helt enkelt.
Nej, men det har varit viktigt faktiskt. Framförallt när hon var mindre. Det var ett krav att vi fick den hjälpen och den stöttningen.
Ja, vi hade aldrig vågat släppa henne till förskolan om hon inte hade haft en dedikerad person. Och där hade vi väldigt tur att det var en tjej som hade jobbat inom sjukvården, var van vid omläggningar och sådär. Som hade henne i många år. Hon följde med även över till skolan. Och det gjorde att den övergången blev smidig också. För att då kunde hon komma in i lokalerna och se att ja, men om vi möblerar om så här och om vi vadderar de här hörnerna. Ja, men man tänker på vilket skåp hon ska ha eller vilken krok hon ska hänga sina grejer på så att det inte är... Det är det som är strångt och så vidare. Nej. Det är mycket detaljer egentligen att tänka på. Och på så sätt har det funkat väldigt bra på förskola och skola. Vi har ju jobbat intensivt med att informera varje gång som det är föräldrarmöte. Mm. Och om det kommer in nya i klassen och så vidare så går det ut ett brev till dem så att de får information om vad det är för sjukdom hon har och vad man behöver tänka på och så där. För det är ju... Hon är inte bara känslig på utsidan utan även på insidan. Så att vi har ju varit väldigt tydliga med att man måste vara extremt försiktig med magsjukor och halsfluss och liknande. För att får hon sånt så river hon sönder sig invärtes. Ja, vi har drivit informationskampanjer varje år kan man säga.
Och där är det igen, vi är tillbaka på det. Stå på sig,
engagemang
och sprida kunskap.
Alltså, och ta inte ett nej.
Nej, och inte, nej man stå på sig verkligen. Absolut, hela tiden. Och så, och informera och sprida kunskap. Och där är ni helt fantastiska och just inspireras av Nathalie. Då.
Ja, men precis. Jag tänker säga att du har skrivit bryta normer och stå på sig. Alltså bryta normer har ni verkligen gjort för att kunna förändra så att Nathalie får det bra.
Och jag vet, ni har båda två i tidigare tillfällen när vi har träffats sagt att vi vill anpassa oss istället för att stänga in oss. Och det är precis det ni gör, just den här biten. Att
precis.
Ja, sen, ja, men det har varit viktigt för oss. Men också, vi har försökt, det går ju att gräva ner sig som förälder och bara se allting i mörker och allting, livet är svart. Men det påverkar ju barnen och det påverkar Nathalie. Vi har ju försökt, det är inte alltid det går, men vi försöker alltid titta framåt och se det, möjligheterna. Och jag tror att det har format och hjälpt Nathalie i sitt eget tänk. För visst är det jobbigt i perioder. Hon kommer ju till oss och säger, varför ska jag ha EB? Varför just jag? Och så vidare då. Men jag tror att det hade kunnat vara ännu värre om vi alltid såg allting i mörker.
Och det är ju viktigt att säga ja istället för nej. Och så försöker man göra det på ett anpassat sätt.
Ja, men precis. Och hitta en lösning för att det ska gå att genomföra. Det är ju...
Och sen är det ju så, vissa saker kan man inte göra tillsammans. Nej. Jag menar, hon kommer aldrig kunna äta chips.
Nej.
Det kommer inte gå för det gör sönder henne invärtes. Och där måste man våga säga nej, du får inte ens smaka.
Nej.
Du får det här istället. Ja. Det är ju väldigt mycket så i samhället nu att amen, vi anpassar allting, alla ska göra allting och sådär. Men nej, det funkar inte så.
Nej, det går inte för henne helt enkelt. Och det får man också lära sig att acceptera. Och det är klart att hon tycker det är jobbigt när vi säger nej till någonting. Men det är ju i de extremfallen, det är, som du säger, knäckebröd eller knapra på en morot. Alltså hon skadar sig ju på riktigt. Hon skadar ju sitt tandkött och med det till. Så då får man ta något annat istället. Hon pratar om hur orättvist det är att hon har EB. Och då säger vi ja. Det är orättvist. Det är bara att bekräfta. Liksom. Det kan vi inte sticka under stol med. Nej. Utan det är orättvist. Du kommer inte kunna göra allting. Du kommer inte göra samma saker som dina kompisar. Nej. Du kommer inte äta samma mat och samma aktiviteter. Och så där, för det går faktiskt inte.
Nej.
Men att försöka säga ja till allt som går på något sätt. Ja, så får man testa i alla fall.
Och även titta på vad kan vi göra för att den här måltiden ska bli lite roligare för henne. Ja, och nu, vi måste ju nästan ta det här med matstrupen också.
Ja,
just
det får vi inte glömma. Jag menar, det har ju blivit trängre och trängre i hennes hals. Och måltiderna, nu när vi pratade om skolan förut, hon har ju ibland fått gå ifrån 5-10 minuter på sista lektionen för att hinna äta, för det tar tid för henne att äta och svälja och bearbeta allting och sådär. Och vi har ju märkt de sista åren här nu att det blir trängre och trängre och det tar längre och längre tid för henne att äta. Så att till slut så tog vi kontakt med där man gjorde en kontraströntgen för att se då hur trångt är det i matstrupen.
Okej.
Ja, hudläkaren fick ju skriva en remiss då och så fick hon göra en sån sväljstudie tror man kallar det för.
Precis.
Man sväljer kontrastvätska och röntgen samtidigt, så fick man ju se att det var väldigt trångt.
Mm.
Och sen så gällde det att hitta vem som är lämplig att göra den här operationen också. För det är ju återigen det här med sällsynta diagnoser, att man vill inte att vem som helst ska rota invärtes på henne naturligtvis.
Inte.
Och det fanns ju jättemånga duktiga i Göteborg.
Mm.
Men
absolut.
Ingen som hade gjort det på en EB-patient.
Nej, okay.
Nej, inte på den varianten. För hennes förträngning satt väldigt högt upp.
Jaha.
Och det är tydligen lite mer komplicerat. Och det måste helst vara en öron-näsa-halsläkare och så vidare.
Mm.
Så att det slutade med att vi fick remiss upp till Uppsala då. Och där är de ju specialiserade på just EB-patienter. Och de tog sig an den här operationen. Så att hon har vidgat sin matstrupe i två steg blev det.
Mm.
Så nu går det lite lättare att äta, så det är väldigt positivt.
Alltså inställningen som Nathalie har är ju helt magisk också. Verkligen, alltså den positivismen som är där och möjligheten att vilja att göra saker och ting och inte liksom stå tillbaka. Det är,
så är det.
Fantastiskt.
Ja, hon vill mycket.
Ja.
Och det är bra att hon är så tuff som hon är.
Ja.
För det hjälper henne väldigt mycket.
Mm.
Nu har vi pratat ganska länge om vad ni har gjort, för ni har gjort otroligt mycket och vi kommer att avsluta med beloppet ganska snart, men jag tänker, är det någonting som ni känner att det saknas? Något forum, något nätverk, något, är det någonting som ni ser att hade vi haft det här eller skulle det här finnas så hade det varit otroligt mycket lättare?
Jag hade velat ha en EB-gala.
Mm.
Precis som barncancergalan.
Absolut.
Det hade varit häftigt.
Ja, men absolut. Det hade ju naturligtvis varit en dröm.
Och se hur det tickar in pengar till forskning.
Precis.
Det är väl en dröm.
Ja, men det är helt rätt. Det är verkligen drömscenariot.
Ja.
Det hade varit häftigt.
Och sen får ju gärna fler anmäla sig till beloppet.
Ja.
Och efter den här lyssningen så kommer de definitivt att göra det.
Eller hur? Ja. Det får vi tro. Mm.
Då får vi ju tala om hur man gör för att anmäla sig till e-beloppet som en avrundning kanske.
Ja.
Då går man in på ebeloppet.se och så följer man instruktionerna på första sidan. Det finns en donationsknapp och det finns en anmälningsknapp.
Mm.
Återigen då, det här är inte fullt automatiserat så man fyller i ett litet formulär, lite korta uppgifter och sen så swishar man anmälningsavgiften eller så skickar man in den via bankgiro. Vi har också på sociala medier, vi har på Instagram har vi ett konto och på Facebook och där söker man bara efter e-beloppet så kommer man dit. Men det finns länkar från hemsidan till både Instagram och Facebook och vi har skapat ett evenemang också på Facebook om loppet i år.
Mm.
Det brukar vi göra varje år. Men hemsidan och följa oss på Instagram och Facebook är det bästa sättet.
Mm. Och datum i år?
4 september.
4 september.
Ja, klockan 11.
Uppe
vid Kåsjön i Partille. Start och mål är precis bredvid den här gröna gräsmattan där vid kiosken. Och vi erbjuder gratis tvagning efter loppet. Och det var extra roligt första året för att då var det riktigt busväder. Det ösregnade i ett par veckor innan och allting och vi var jätterädda för att ingen skulle dyka upp. Men då skickade vi ut det på kvällen innan att vi erbjuder faktiskt gratis tvagning och då fick vi ju några frågor tillbaka. Bara, var finns det duschar någonstans? Det finns en hel sjö bredvid.
Ja, precis.
Så 4 september klockan 11. Kom gärna i god tid. Så ebeloppet.se.
Ja, och vi lägger in det i länken tänker jag också.
Det
gör vi
också.
Ja.
Och kan man inte vara med så kan man absolut skänka ett bidrag ändå. För jag menar, det spelar ingen roll hur pengarna kommer in om man anmäler sig till loppet eller skickar in en gåva. Båda de två går ju till forskning. Så vi gör ingen skillnad på pengarna överhuvudtaget utan alla pengar vi får in oavsett hur de kommer in går till forskning.
Man kan också anmäla sig och köra på distans. Man kanske inte har möjlighet att komma just till Partille i Göteborg den dagen. Då kan man ändå anmäla sig och så kan man köra loppet för sig själv.
Och hashtagga.
Sin egen bakgård. Och sen delar man lite info i sociala medier och sprider lite information om EB. Så har man bidragit dubbelt. Mm. Det uppskattar
så,
vi.
Så taggar man EB-loppet. Hashtag EB-loppet.
Hashtag EB-loppet. Stort tack för det här. Fantastiskt roligt och intressant att höra. Och engagemanget som sagt, det ser vi som ser det. Det är helt magiskt att se.
Ja, det har verkligen varit ett härligt samtal och tiden går alltid så fort. Ja. Vi är alltid så här bara, oj vad klockan gick fort. Men som sagt, engagemanget men också hur ni har verkligen hjälpt till att sprida kunskap och få upp ögonen för hur man faktiskt kan leva med en sällsynt diagnos.
Mm. Mm.
Det tror jag att många tycker är väldigt, väldigt spännande att lyssna till.
Tack själva.
Tack så mycket.
En poddproduktion av Freda.